Twinkle, twinkle.
Vad är det?
Du är alltid sådär. Man vet inte om du tycker klappen eller inte. En normal dag i Lysekil.
Ja, precis. Välkomna till avsnitt 2.
Yes!
Återigen i vårt bakgrundsrum.
Men vi
har ju lite med oss idag.
Vad står det? Skå.
Men du har kör.
Ja, det är kul för mig.
Skönt att öppna fönster och vädra ut helium. Det blir tokig. Man får ju sluta leka med flaskorna.
Lite skojskur att ha där.
Jo, det är sant. Det är sant. Jag har frågat hur det låter. Lite snurrig efter all den här heliumen.
Det är vinet.
Det är vinet nu. Ja, det är alltid någons fel. Helium så är det vin. Ja, tvåan. Tänk att det är ont i mig. Man ser blickarna.
Det är som vanligt har vi satt ribban, den ligger på backen.
Ja.
Men det är kul att ha med en gäst idag också.
Ja. Hej Kari.
Hej!
Hej!
Jag kanske kan vara lite närmare. Hej, hej!
Förhoppningen var att du skulle styra upp det här och liksom göra oss lite mer ordentliga idag.
Ja, jag försökte, men det var ingen som lyssnade.
Okej, det är bra. Då vet vi. Då är det lugnt.
Som sagt, vi hoppas att ni har lyssnat på vårt första avsnitt.
Ja, har man inte det kan man ju gå tillbaka och lyssna på den efter nu. Precis. Om man blir extra sugen.
Ja,
och oss köta.
Vi ligger numera på iTunes. Där du går in och söker på dykpodden så får du fram det. Och då är det Dive Teams dykpodd som du lyssnar på. Eller så går du in på podomatic.com och lyssnar på den där. Du kan ladda ner appen från Podomatic eller i vanligt podcast i era smartphones. Nu har jag, är det någon som inte har iPhone?
Nej.
Vem har inte en iPhone?
Ja, det var just det, för jag vet inte hur...
Kexet.
Kexet.
Du får ringa Kexet. Vi kan vara på telefonlinjen.
Ja, precis. Det är Samsung eller A8C eller sådär. Jag vet inte. Det verkar jävligt krångligt i alla fall. Det är ju så. Vi har kommit fram till också att man kan ställa frågor till oss. Eller funderingar. Eller ta upp någonting de lyssnare vill att vi ska ta upp. Och det gör vi då på... Vad sa vi? Vi tar... amsten@diveteam.se.
Vi skitbra. Går den direkt till dig. Kan du förmedla det vidare?
Ja, men precis. Så ja, har ni något ni vill säga, tycka och tänka eller vad som helst, så ni får ju vara lite schyssta också då.
Man får ju tänka att vi är amatörer.
Ja, men precis, så jävla amatörer. Ja, men det ska bli bättre. Här är ju vi lär så länge vi lever, så länge det. Vad tänkte jag på? Vi ska ju snart åka till Mexiko. Gör vi om hur långt är det kvar?
Tre veckor.
Snart.
16 november.
Ja, precis. Jag fick ju precis ledigt idag. Jag åker om jag åker den 16 är det åker.
Ja, 16 november.
Ja.
Det här ska man ju inte säga högt om man är en av våra resenärer. Han har sagt att till sin chef att han ska vara borta i en vecka. Men vi är borta lite längre än en vecka.
Ja.
Gissningsvis får han ringa mitt i
resan.
Hitta på någon nödlögn eller något.
Men det gjorde han ju sist också.
Jajamän.
Förra hösten med.
Har hänt.
Ja.
Det kan vi tyvärr
inte säga. Det skedde,
ja.
Det skedde ju i november också. Fick jag också ringa när jag var i Mikronesien.
Jajamän.
Då ringde jag hem och sa det planet är försenat med 3 dagar.
Ja, det planering det.
Livsfarligt. Nej, och det är ju flera resor på gång. Vi ska ju till DMA-mässan i USA. Kolla på dykprylar och snacka dykning.
Vart är den?
Orlando.
Orlando. Det är där den alltid är.
Nej, de växlar Orlando och Las Vegas. Så det är vartannat år.
Ja, och du har varit i Orlando 2 gånger.
Ja, jag missade ju förra året.
Ja, det är synd att missa Las Vegas.
Ja, tur att jag släppa honom där. Det är livsfarligt. Jag vet aldrig vad som händer.
Med i Las Vegas så kommer jag inte hem.
Nej.
Då har jag som utbörning här en fråga.
Ja.
Las Vegas, ligger inte det i öknen?
Jo.
Vad är det med dykning mera?
Ja, men det är ju torr dykning för sjutton. Det är torr direkt så. Ja.
Nej, vadå? Var vi poler eller?
Det är ett ganska roligt ställe att lägga en mässa, förslagsvis.
Ja,
Ja, det var så de tänkte. Vi måste raska av mässan och sen ska vi något att göra också.
Ja, vad är det ni ska göra där? Ni ska bara kika.
Träffa en massa paddymänniskor.
Ja, träffa en massa andra människor.
Dykare, instruktörer. Och... Ja, visst är det så, för det släpps bara in branschfolk på den här mässan.
Du måste vara dykprofessionell eller involverad i dykindustrin på ett eller annat sätt för att få komma in ens.
Så det ska bli riktigt spännande. Vad jag har jättedålig koll på, hur stor den här är, antal besökare.
Det är en jättebra fråga egentligen. Hur, det har inte jag heller koll på. Det är ju världens största dykmässa för dyk, inom dykindustrin. Så liksom. Sen är ju båt i Tyskland är väl den största mässan för, som är öppen för offentligheten. Men det här är ju, just för dykindustrin så är det den största dykmässan.
Ja, det ska bli riktigt spännande i alla fall.
Men det är ju, alltså det här Convention Center, Orange County Convention Center, det är ju typ, det är så brutalt stort. Yeah. Det är liksom 4-5 svenska mässor på vartannat. Det är ett helt kvarter med lokaler.
Och bara diskutera dykning.
Yep.
Kommer inte gå någon nöd på oss.
Men är det, alltså är det bara, jag har inte, är det bara sportdykning eller all typ av dykning?
All typ av dykning.
All typ av dykning.
Ja, eller ja. Rekreation, tekniskt, så. Det kanske inte är mycket yrkesdykning eller så. Men,
så
men
jag vet, de har ju andra mässor och sådär, men...
Ja. Detta är ju, om man säger så, detta är ju stället där alla tillverkare släpper sina nyheter för året. Så det är ju väldigt många utbildningsorganisationer som lanserar nya program och många tillverkare som presenterar sin nya utrustning, sin nya kollektion liksom. Det gör man på DEMA.
Ja. Okej. Okay.
Shit, det ska bli så jävla spännande.
Ja, det kan jag tänka mig.
Absolut. Om vi tar med oss bara en mic och kör en sån 10-minuts intervju med någon rolig där.
Ja.
Det kan funka.
Det kan funka. Är det någon som vill ställa någon fråga?
Det är tur att vi inte är Las Vegas.
Ja, precis. And who are you?
Well, my name is Tiffany and I'm a prostitute.
Oh, shit. Ja.
Ja, och så sådär, 0436 liksom. Nej då. Ja, men resor hade vi tänkt att snacka lite grann om idag. Reseminnen och lite annat.
Ja, för vi insåg att vi har ju liksom flängt runt halva jordklotet och i det här gänget sammanlagt så ett par varv kanske. Och då finns det ju massor med roliga länder och platser och grejer att diskutera.
Jo, det är klart det gör det. Men om vi börjar, alltså min första resa som jag var på till exempel, det var Egypten. Och det märkte jag rätt snart när jag var där att det är ju ett väldigt, väldigt, alltså dykturism är väldigt stor i Egypten. Vi Liverpool har bara varit på det ner och det funkar ju skitbra. Första gången var jag nere i Marsa Alam då, var jag åkte därifrån. Och de två andra gångerna har jag varit uppe i Hurghada där uppe igenom. Alltså dykindustrin i Egypten så stor? Är det bara för att det är Röda havet som lockar där? Eller alltså, vad har det blivit? Hur har det blivit så stor?
Jag tror att det är på grund av närheten till det. Alltså att, som härifrån, vad tar det? 5,5 timmar att flyga från Sverige. Alltså tänk då Tyskland, alltså mellan Europa där. Det är ju ingenting att flyga till Egypten.
Nej.
Och med tanke på dykplatserna liksom, och utbudet av dykning så... är det nog väldigt mycket det som gör det populärt. Alltså närheten till det.
Ja, det är en riktigt trevlig dykning. Och den är ganska lättåtkomlig. Ja. Och inte svindyr och inte krånglig.
Och inte svår heller. Liksom. Det tilltar alla.
Ja,
det finns ju alla nivåer. Ja. Det gör det ju. Och det är vrak och det är rev och det är... Ja. Vad heter det? Delfiner dök, kan man förstå.
Mm. Ja, för det är min första dykare också. Röda havet.
Ja, min med.
Ja, ser. Ja. Nej, det är väldigt, väldigt så folk...
Du var också med i Röda havet första resan, Karin. Ja. Och Malin, din första resa var?
Röda havet.
Ja, jag tror du skulle säga Skaftö. Ja. Ja. Nej, så det är ju väldigt populärt. Mm. Och det är ju som du säger, det är väldigt enkelt att ta sig dit. Med flyg och så 5 timmar och så är du där.
Ja, något sånt.
Och sen så är det transfer och grejer. Vi fick ju... Vi landade ju i Garda och så fick vi ta bil och den bilresan, den är ju helt fantastisk, ner till Marsa Alam, 5 timmar i 2 sådana minibussar. Ja, det är något intressant med det här att åka med, alltså egyptier, ska jag inte säga, men alltså andra kulturer, för de tänker, de har inte samma trafikregler som en annan liksom.
Ja, det här,
man blir stressad som
människa. Det
här, ja, alltså, och jag satt där bak i bussen på andra sidan, vi hade ju jätteskoj, så vi tänkte inte på hur mycket han körde förrän man liksom såg att han körde utan, utan ljus, det blir mörkt, va? Ja. Och så helt plötsligt sätter på helljus när det kommer en bil.
Ja, bara, ja, ja, för det är bättre att uppmärksamma andra bilar, de tänker helt tvärtom.
Nej, liksom. Hemma, de kör med ljus och du ska få en re eller älg eller någonting sånt. Bara, nej, jag kan få en ökenråtta under däcket, bara, det är kanske inte så stor skada på
detta, bilen. Detta för mig ju väldigt direkt in på en annan resa vi gjorde här för 2 år sedan, när vi skulle till Egypten. Men inte hamnade där, utan hamnade på Curaçao.
Just.
På tal om att köra i konstiga ställen. Där vi körde, ja, vi körde landdyk och fick kvittera ut våra egna jeepar. Så vi körde runt med 5 stycken.
För där hade vi ju liksom en hel koppel av jeepar som vi lastade upp och körde. Det var riktigt roligt. Vi
var på centret på morgonen och hämtade dubbla flaskor till alla. Och sen körde vi ut med våra, var det 3 eller 4 jeepar som vi körde runt med på den här lilla ön.
Ja. Hur kommer det sig att ni inte åkte till Egypten utan att det kom?
Det var under
inbördeskriget.
Ja, de hade en massa krångel där, så vi styrde om i sista sekunden. Man får ju ha lite koll så. Det är ju jävla trevligt, kan jag tycka. Den resebyrån vi jobbar med kan ju liksom komma tillbaka med lite feedback ibland och bara, nej men tänk så här, och just nu ska ni nog inte åka dit, men åk till det här istället då, så
att man kan hålla på det som...
Ja, det var ju, där hade ju till och med UD gått ut, så alla riktigt, ställde in alla flygresor till Egypten den perioden.
Vi har gått in och kollat på UDs hemsida nu i Filippinerna sist, och det finns olika områden, alltså Filippinerna i sig går ju bra, och det finns olika områden då som UD inte tycker man ska vara, så man ju, får ju åka dit, men det är ju lite grann på egen risk liksom.
Det är liksom att släppa honom i Las Vegas. Ja, det kan gå hur som helst.
Det är lite på egen risk så. För Las Vegas då kanske.
Nej, om man jämför den Curaçao-resan med en typisk Röda Havet-resa. Våra typiska Röda Havet-resor har ju alltid varit Liverpool-resor. Mm. De flesta är ju sådana resor vi har gjort dit. Och det blir ju en annan närhet i dykningen där. Man kliver upp och liksom käkar frukost ovanpå dykplatsen.
Ja, just. Mm.
Grejerna står på akterdäck och man kan hoppa i direkt. Medan på Curaçao fick man stå med kartan och liksom, nu ska vi åka dit. Och så. Dels hitta med de där jädra jeeparna och så men komma in på rätt ställe. Och då blev det en helt annan upplevelse. Så. Mm.
Det blev lite äventyr. Liksom. Ja. Lite expedition.
Varje dag liksom. Var ett äventyr där. Det var riktigt
sen var inte öarna största. Det tog inte en timme att köra från spets till spets. Typ, liksom. Men,
det är en liten
det var ju några gånger vi hamnade på några snedvägar där man undrade om vi skulle...
Var är vi nu?
Liksom? Ja, om vi skulle överleva.
Bara överleva som i...
Det var väl vid något tillfälle som vi körde vilse. Eller vi skulle till någon dykplats som var lite off. Och vi körde in på någon grusväg där vi direkt kände att det här känns fel. Och så kommer vi fram till någon stor herrgård, eller nedgången herrgård. Och jag vet, en av bilarna bara bränner in på en sån liten sidväg och försvinner ut i buschen. Varpå den bilen jag kör stannar upp och bara, fan, det här känns inte rätt. Och då kommer lokalbefolkningen fram till oss och frågar vart vi är på väg. Och uttrycker väl sig att dit ska ni inte köra, då kommer ni inte komma därifrån med era bilar.
Men åkte ni utan dykledare då? Ni åkte liksom helt själva?
Ja.
För att på många ställen är det ju så att de vill ha med en dykledare när man är utomlands. Men är det för att de vill tjäna pengar eller är det för att man faktiskt behöver ha med sig en dykledare?
På de allra flesta ställena så upplever jag att guiden gör... Alltså de hittar dels de där roliga grejerna man vill se och djurliv man inte vill missa. Och hur hittar jag till det här vraket? Eller, och även liksom bra tekniker för igång, uppgång och allt det här. Så att, precis som om någon kommer till oss på släng, jag har aldrig dykt där. Man går igenom det och visar lite. Och vill de ha extra guidning så absolut häng med i vattnet också. Och utomlands så tror jag de flesta dykcentrarna har guider nästan hela tiden.
Det, liksom. När du ska med på en utfärd, jag tror inte de släpper dig.
Det är ju bara fåtal ställen vi har fått guidelöst, om man säger. Det tycker jag så om Malta har vi kört guidelöst på.
Jag tror det var, jag pratade med en gammal arbetskompis till mig. Han har ju drivit dykcenter i Thailand. Och jag sa så här, man skulle åka ner och så... hyra utrustning och lite så här, de hyr inte ut på vissa ställen om du inte har med en guide. Det är så här, okej då. Men jag kan tycka det är vettigt att ha med sig en guide. Det är för att de vet vart de ska. Och sen så är jag med det marina livet. Nu för ni som har hört ettan så är ju inte jag någon större fan av små och mikro så här. Mikro små djur, men ändå är det alltid kul.
Tyckte du talade väldigt gott om den här förra gången.
Snigelfisarna.
Snigelfisarna.
Ja, nakensnäcka som man aldrig ser. Ja, nej, men så det är jag tycker det är personligen jätteskönt. Skönt att ha en guide med som man vet vad man ska och hitta tillbaka framförallt.
Ja.
Ja, men det kan vara bra. Och det är ju samma på Liverboard. Mm. De vet ju oftast, kan ju, eller kan ju dykplatsen utan och innan. Och sen också vet de vilken båt man ska till. För
det, mm. det ligger 20 båtar här förankrade på samma mooring line. Liksom.
Ja, men precis. Precis.
Och Thailand har ju blivit så nu, man, om man jämför Thailand med 10-15 år sedan och nu, hur många dykande turister det är där. Mm. Liksom. Det är ju helt, det har ju exploderat. Ja. Det är ju nästan mer svenskar än thailändare på vissa orter.
Ja, ja, visst är det så. Vi var ju på vet du, Malta också. Och där dök vi ju Curaçao och Malta. Gjorde vi. Och det var lite fräsigt. För
nej, Gozo.
Gozo. Mm.
Gozo, vad sa jag? Curaçao.
Det var så här, åh jävlar vilken flygtur det var mellan de två dykplatserna.
Nej, det tyckte jag var lite fräsigt. För det fanns ju sköna grottor och sånt dyker. Mm. Och lite sånt. Det är riktigt fräsigt alltså. Hur är det med de grejerna i Mexiko? Vi kommer dyka i Cenotes. Och det är ju slukhål. Om inte jag har fattat det helt.
Ja, det ska bli så himla kul. Alltså jag... Med kameran i handen.
Med kameran, ja precis.
Jädrans, det ser jag fram emot.
Ja, men det var någon jag pratade med som har varit där nyligen och dykt cenotes. Så han sa väl att så här, ja, hade haft ett medeldjup på 5,5 meter men 2 timmar dyk liksom. Så, här.
Ja,
så det kan bli riktigt fräckt tror jag.
För den som inte vet vad en cenotes är, förklara.
Det är ett slukhål som det så vackert heter. Alltså, hur fan funkar ett slukhål?
Men är det en grotta eller en...
Nej, det är en öppen.
Det är en öppen, vad ska man säga? Det är ju inte overhead environment på det sättet att du simmar in i någonting som bara är en lång gång. Utan du har ju, du kanske har passager ibland där du simmar under.
Ja, och det är en massa öppningar.
Men det är, liksom, ja, precis, det är en massa öppningar överallt.
Ovanför är det ju liksom palmer och djungel.
Ja.
Så det är flera bilder man har sett där liksom... Grönskan hänger ner över hålet man hoppar i och liksom dyker i.
Ja, nej, det verkar jävligt fräckt alltså. Helt klart, helt klart.
Va, och där ska vi även gå en jävligt kul kurs. Så det ser vi fram emot med tjurhaj.
Just det.
Shark Observer eller vad det är.
Och då får man ett cert till.
Yay! En distinctive specialty.
Yes!
Ja, den är distinctive.
Ja, det är. Ja. Såklart det är en distinctive.
Ja, såklart.
Ja, det är inte en officiell paddekurs.
Kanske inte. Ja, nej fan. Nej, det har varit jävligt mycket sköna resor alltså. Mycket dykning. De som var uppe i Nordnorge nu har du helt... Alltså, man behöver inte alltid resa så långt.
Nej.
Utan man kan ju faktiskt
resa. Men jag hörde någon schysst beskrivning av det där. Att det var som att dyka i Röda havet fast med svenskt djurliv. Med tanke på sikt och mångfald och alltihopa liksom. Ja. Det har varit helt galet.
Det känns som att det är klarare vatten på något sätt. Alltså,
ja.
Många, vet, om du tar Medelhavet, Röda havet, så kan det vara lite partiklar. Det är inte grumligt kan jag säga, men det blir inte riktigt den här helt klara sikten. Utan det är någonting i vägen. Men där uppe har de tydligen haft, wow, vad sa du, 30?
Ja, något sånt tror jag. 20-30 meter pratar de om att de hade.
Ja, coolt alltså.
Det slägger vi frukost där.
Ja, idag talar om dykminnen och idag var det helt fantastiskt dykslägge. Det var lätt 10-15 meter sikt liksom, helt kristallklart.
Ja.
Ja, det är något med hösten här. Ja, det är riktigt fint.
Ja, för det är i alla fall nu när temperaturen droppar lite också liksom, så blir det blir riktigt intressant.
Ja, klarare och finare. Problemet är att det blir kallt på vägen upp så.
Ja, det blir kallare och kallare, så grundare man kommer istället.
Exakt, man dyker på vintern är -2 vid ytan, eller 1-2 grader. Och så
är jätteskönt på 25 där det är 4 plus.
Levsäkerhetsloppet, den är 0 graders vatten, är inte lika skönt i den. Men vad fasen, det är väldigt bra, väldigt fin dykning, absolut.
Men det är då man vill söderöver.
Ja, precis.
Regn- och blåstperioden börjar ibland och man är såhär, nej, det är rätt skönt att ha vit sand mellan tårna. Och, som Maldiverna, vad hade vi för vattentemperatur där?
30,
och det var liksom lika, more or less, oavsett djup.
Ja.
Samma hela tiden. Och, ja, så himla.
Vad finns det mer att göra på Maldiverna utan att dyka?
Dyka. Och dyka.
Och fun fact om Maldiverna. Största höjdskillnaden på Maldiverna är 2 meter. Ja. Det är ju bara sant, alltså, det är ju bara alltså, atoller typ liksom. En lång landremsa med atoller. Så det är ju så här, de har ju drabbats jättehårt genom tiderna när det har varit alltså, tsunamivågor och sånt. För det sköljer ju bara rakt över.
Men ingenting som stoppar.
Nej, ingenting. Alltså, kollar man på Wikipedia så är det liksom högsta punkten på på Maldiverna är 2 meter över havet.
Så de, alla går upp med sådana här reef hooks nästan. Ja, så det är en sån här cementklumpa med böjda armering. Så ja, tsunami och så krokar och bara slår. Nej.
Det jag var så väldigt fascinerad över på Maldiverna är när man är liten och ser en sån här paradisö på typ tecknad film eller någonting, så är det liksom vit sand som möter turkost vatten och så hänger palmerna ut över.
Det är precis så det ser. Två palmer.
Ja, två palmer liksom. Och det ser så idylliskt ut. Och det är Maldiverna. Det är precis så. Jag var helt fascinerad första gången jag stod på båten där och tittade ut och Jesus, det är ju det är som tagit under dem. Det är så sjukt vackert.
Ja, jag kan tänka mig. Ja, jag har aldrig haft förmån att komma till Maldiverna faktiskt. Tyvärr. Ska jag säga. Men det får vi väl se till att komma till. Om inte annat.
Ja, jag kan offra mig.
Kan du åka med? Eller?
Inga problem.
Nej, mesta podd är därifrån. Imorgon.
Ja, exakt. Ja. Nej. Vad tänkte jag på? När vi bokar resor, då gör vi det via en resebyrå för...
Ja, en dykresearrangör liksom, som ja, sätter ihop paketen. Ja.
Och de sätter liksom ihop allt från det att du får ju ta dig till flygplatsen själv och packa din egen utrustning. Och
ja, så. Ibland.
Ja, ibland. Ja, ibland packar vi den åt dykarna. Det är faktiskt, vi får en lista på mejlen. Kan ni ta med det här, där? Och så kommer vi med en färdig bag på landet. Så. Gardunk, här är din dykutrustning. Det funkar också.
Det gör ju det. Ja, men vad skulle komma till... Tappar lite tråden här.
Då är det som vanligt. Jo, men med researrangören, för med paketen. Det tycker jag är lite kul. Alltså, i början när vi ordnade dykresor så var det... Ja, men så här, ta det här, det är en bra grej. Liksom. Men i dagsläget, eftersom vi har varit med på så många olika destinationer, så kan man komma med önskemål. Vi vill se ungefär det här och det här. Vi vill dyka på det sättet. Vi vill tänk så här och så här. Och så kommer de med massa förslag och kastar in någonting extra också som vi inte visste fanns. Så det är en väldigt rolig dialog. Så. Mm. Ja, annars blir det rätt resten om vi tar en vecka där och vi tar en vecka där och det blir sådana här resor som alla andra gör, att man kan försöka trixa till dem lite grann så hela ting.
För den här Mexikoresan blir ju lite en sån temaresa. Hai och Cenotes då.
Ja.
Och Egypten har ju varit på rena vrak resor. Vad heter det? Malta var ju också vrak mestadels.
Ja, mycket, mycket nice vrak på Malta, helt klart.
Ja, där ligger jäkligt mycket fina rakar.
Alltså. Malta.
Malta, ja. Det är klart.
Det är roligt när det blir så här kort. Vi körde en kursresa till Malta med så här kort beslutstid. Vi bara, nej, men vi vill gå klart den här kursen. Och vi vill dyka väldigt, väldigt länge. Så vi vill göra lite varmare vatten. Och så, nej, vi drar till Malta. Så körde vi ner dit och körde en vrak specialkurs.
Ja, men då i samarbete, eller i samband med eran rebreather.
Ja, precis. Ja, då blev... Alltså vraken, vi har ju varit på vraken förut och dykt på dem. Men då blev vraken helt nytt också. Kunde man liksom få en helt annan botten till att komma mycket längre in. Och det var jävligt, jävligt roligt.
Ja. Nej, för jag kan uppleva att många av de här vraken är väldigt lätt dykt också.
Ja.
Alltså man kan göra det mer komplicerat om man vill. Men alltså ofta ser du ju att det finns penetreringsmöjligheter även för den som inte har på något sätt penetrerat. Ja. Nej, jag ska försöka inte nämna tvåan. Nej, men alltså, och det gör det ju väldigt, väldigt intressant för väldigt många dykare som kanske tror...
Ja, man behöver inte ha flera 100 dyk för att åka dit. Absolut inte.
Liksom, folk tänker, kanske tror att vrak, det ska vi inte dyka på för det är livsfarligt. Nej, så länge du är utanför vraken och är eventuellt guidad på vraken så är det ju alltså, som vilken dykning som helst. Eller vad...
Som när vi åkte till Truck Lagoon, man åker till världens ände, den skylten, och så ett par timmar till. Ja. Och så tror man att braken ska vara jätteavancerade, bara för det liksom, har hypats upp så mycket att det ska vara så himla speciell brakdykning. Men vi hade ju med oss ett par stycken som hade liksom mera normal erfarenhet på dykningen, och de hade ju en toppenresa också.
Mm.
Att det går att lägga nivåerna helt. Ja, vi inte dyka så som du gjorde.
På gränsen hela tiden.
Berätta nu för oss, Jakob. Hur många timmar under ytan
la
du på Truck Lagoon?
Vi hade 9 dykdagar. Det var 18 dyk. Vi hade 32 timmar bottentid. Varav 16 timmar deko.
Det är alltså hälften på deko. Ja. Och
Men varför jag skrattar här lite grann var ju det här med guiderna och de här vraken. För att I och med att det, för min del var ju truck en teknisk resa. Det var ju, mm. det var ju något helt annat än vad ni gjorde.
Yeah.
Men då blev jag lite konfunderad när vi i vårt paket och hade en guide med oss. Vi skulle ha en guide. Så jag mejlade ju till arrangören i början.
Just
ett halvår innan och sa det så här. Ja, detta är de dyken vi har tänkt göra. De ligger på de här djupen ungefär. Och jag antar att vi inte kommer med en guide på de här dyken. För det skulle jag vilja veta hur det kommer gå till i sådana fall. Och då fick jag bara som svar, our guides can dive deeper. Och nog fan var det så, vi hade guide på varje dyk.
Ja, så han var ner i luft liksom.
Ja, han dök på luft och han gick ner och så pekade han på vraket. Sen gick han upp.
Han såg till så ni hittade
rätt. Ja, ungefär den nivån var det på.
Ja,
ja. Men det var intressant. Vi hade en guide i alla fall.
Ja. Väldigt. Det står ju inte någonting om hur länge en guide ska vara.
Nej, precis, eller hur mycket han ska guida.
Nej, men precis, exakt.
Till slut så... Åh,
titta här. Ja.
Det kommer du påfyllning.
Ja. Vilken fru du har.
Ja, blivande fru kanske. Ja, nu ska jag inte gå in på det.
Fuck the question.
Det var så här i podd nummer två.
Ja, precis. Vill du med mig? Ja, vadå med mig? Ja, jag vet inte. Nej, för sig.
Dyka.
Dyka, ja, precis. Nej, men truck, det var... Ja,
den resan skulle vi kunna göra ett helt avsnitt om, känns det som, för det är så mycket.
Vi ska dit igen för
2017.
Man tänker så här, det här är en once in a lifetime. Mm. Det är en rätt krånglig plats att ta sig till och avancerat. Det kostar en del och så här, men när vi hade varit där, vi insåg att vi bara skrapa på ytan på allt som finns. Mm. Jösses, vad många bråk.
Mm. Ja, det märkte vi. Vi gjorde ju en dag där det blev dåligt väder.
Mm.
Och vi valde om dykplats. Så vi åkte till ett vrak vi redan hade varit på. Mm. En gång.
Och insåg att man inte har sett.
Nej, och insåg att så här, liksom. jag och Patrik pratade om dyket efter dyket. Och jag bara, fan, nu tog vi en annan väg, va? Vi tog typ samma väg som sist, va? Men vi hade simmat några meter off bara. Mm. Mot vad vi gjorde gången innan på samma vrak. Och det var som att vi var på ett helt nytt ställe.
Mm.
Det var helt fantastiskt liksom. Och då vi pratade skepp som är mellan 80 och 200 meter långa liksom. Det finns en hel del att utforska.
Mm. Ja, hade man haft ett av de där vraken som husvrak hade man ju gjort hundratals vrak. Liksom dykfåren som...
Javier.
Nej, jag tänker inte på Eka. Jag tänker på
Amasis. Ja, ja, det är också. Faktiskt.
Ja, den är ju inte ens färdig utforskad. Ja,
fast det blir en helt annan grej liksom. Tyvärr.
Hur då, menar du, helt annan grej?
Men alltså vadå, när vi ligger på ett vrak på, om vi pratar liknande vrak, alltså djup och storleksmässigt och så, när man gör ett sånt dyk i Trucklagun där du har en halv grads skillnad mellan ytan och 40 meter och du ser från akter till för när du ligger på ytan och tittar på vraket och kommer till Amasis där du oftast har ganska strömma förhållanden, dålig sikt och så vidare liksom, det är ju en helt annan. En helt annan dykning på det sättet.
Men där innan ni åkte, för då köpte vi den här boken.
Mm.
Wrecks of World War II, yeah. In Truck Lagoon.
Yeah.
Jag har ju den här bak. Mm. Den är ju väldigt detaljerad framförallt. Mm. Och väldigt historia kring alla vraken, vad de heter på engelska och på japanska. Och vad det är för typ av vrak och hela den här biten. Men jag vet inte, jag har aldrig räknat hur många vrak det finns i den. Men vad är det?
100? Oh ja, jag tänkte säga 100.
Ja, men vad sa de någonstans? Det är väl 160 kryssare och någonting. Mm. Och 200-tal flygplan. Ja, som ligger
där. Hur mycket som helst. Ja. Så
där
är, ju mer man tar reda på innan, desto roligare blir det.
Ja.
Visst är det så.
Vi satt ju hade högläsning på frukost och lunch. Där
vi körde egna briefingar skulle, extra.
Ja, ja, för det hade vi inte jättemycket av annars. Liksom.
Mm. Men för det är så roligt, de guiderna som vi hade där, de var... Alltså helt otroligt duktiga på att hitta.
Mm.
Han står ju bara i fören och viftar med handen och styr in båtföraren till där vraket är. Och har liksom ingen kompass, ingen GPS, ingen någonting. Han går på ens linje. Han bara kikar rätt upp i regnskogen på ena sidan och någon bergknalle på andra sidan. Och, ja, men här är det liksom. Ja, han bommar fan inte ett enda vrak under hela perioden.
Och då ska man säga att de var inte bojade. Eller jo, de var ju bojade, men bojen låg ju på 5 meters djup. Ja. Så de hade ju ingen ytmarkering på något av vraken, utan de körde på ens linjer. Och sen så bara, här är det. Så bara tog han på sig masken och fridök ner och gjorde fast båten i bojen. Liksom.
Ja. Det var... bra sikt.
Ja, fast det var ju, alltså det var ju knappt. Man såg ju inte bojen om man inte var rakt på den.
Nej.
Så det var ju så här. Det var ju helt galet. Och det var en dag de bommade för oss. Och det var när det kom en storm över huvudön. Så han hade inte ens linjen bakom sig, för det låg ett moln i vägen. Så då kunde han inte hitta det vraket vi var på väg till.
Mm. Och då släppte han ju inte i er heller.
Vad sa du?
Han släppte inte i er. Eller...
Där åkte vi till ett annat folk som han kunde hitta.
Ja. Nej, så det, han har ju koll liksom.
Ja. Det, sånt ja, det var ju stenkoll.
Okay. Apropå gurka, vi får ju ett meddelande. Vi kanske ska säga grattis till Kalle och Hanna som på i Smögen.
Ja, grattis. Den.
Såg du meddelandet?
Nej, jag såg inte. Vad har vi fått för
ja, de har gjort ett nattdyk och han har slitit upp en ring.
Nej.
Och Hanna svarar ja.
Och Hanna svarar ja.
Jag snopet om du på slaten så kryssar ja, nej. Så bara nej.
Kanske.
Kanske. Så här får jag fans på dig.
Ja, det är Pilbacke, ja. Hon var ju med på...
Ja, en Röda Havet-resa, va?
Ja, jag är med.
Ja, just det. Hon skulle bli instruktör och satt och plugga på soldäck.
Ja, exakt. Ja, just
det är ett
det.
Bra tips.
Jaha, du ja. Tänker så. Åh, oh, nu blev det jobbigt.
Ja, det är så det, ja.
Fan, Kalle, nu har du satt ribban.
Jag trodde faktiskt att du skulle fria när ni var i Filippinerna. Efter Valhajsbilden kom det, då trodde jag det faktiskt.
Okej, okay. Ja. Ja. Nej, det finns ju de som gifter sig under vattnet. Och det är lite kaxigt. Alltså, det finns så dykare, präster som dyker. Och så har de vigningarna visat under ja. Vattnet. Liksom.
Är det det vi skrev på slägga? Ett altare?
Ett altare. Ett offeraltare.
Jag har sett sådana som dyker med då kommersiella hjälmar som har kommunikation hela vägen. Så de liksom hör varandra och sådana grejer.
Ny grej med Ocean Reach-maskerna.
Ja, nu jävlar.
Ja, visst.
Det är jävligt jobbigt bara med helmasken och kyssa bruden liksom. Det är så här.
Ja, men det går ju att ta av den och tömma den och pussa sig på den. Du får bara träna lite.
Ja, precis. Det är bra. Det
om man gör det tillräckligt djupt får man ju rolig röst också. Ja.
Ja. Eller dyker jag bara dyker med
det. Ja, det är faktiskt något som är väldigt roligt att höra hur man låter nere på... Ja.
Kamel!
Ja, men faktiskt. Det är, ja, det är helt otroligt. Men,
hur utgår ni med hjälm? Eller med sån här, du som är sån dykare?
Men, jag har ju ner till 50 meter. Har men, ja, det är verkligen så. Number one.
Murfdykning.
Ja, det kan vi ju prata om en annan gång, tycker jag. Mm. Absolut. Men då till den resor, vi snackar truckleon, den boken då, det kan jag för den som vill, alltså rekommendera att köpa den boken. Vart var det vi beställde den? Var det
Amazon.
Amazon, ja.
Nu är det samma sak med Röda Havet, vi beställde ju en sån här fiskkarta, olika arter, som man bara kunde följa i sprakiga färger där nere. Liksom, och kunna följa
ja, men det är väl ett tips generellt, ser, alltså vart du än ska, alltså ja, att lite efterforska lite. Ja. Mm. Det gör dykningen väldigt mycket roligare.
Ja. Oh ja.
Veta lite mer vad det är man kommer se och man kan uppleva. Och...
Jag gillar ju det här med historien kring vrak. Ja. Alltså, framförallt, jag vet första gången vi dök Tistelgården. Då hade vi tagit lite info om vad som hände, vart hon blev träffad, varför hon blev träffad, lite sådana grejer. Så när man väl är där nere, och då kan man ju se hela historien. Om man
hela händelseförloppen.
Ja, liksom. Ja, precis. Ja. Och det är så här, wow, man blir lite, det blir lite mäktigare så. Blir det. Nu hörde jag förresten på en annan podd att utanför Tromsö ligger ju där så här, Nazi-Tysklands, var det näst största efter Bismarck.
Okay.
Braket ligger ju rätt djupt på andra sidan, men det kanske har varit
något. Ja, men just det, vad heter det?
Ja, jag får inte ihåg vad det heter.
Det ligger på närmare 100 meter, va?
Ja, det är något sånt.
Ja.
Det
är något sånt. Det
du får dyka ner och ta några bilder.
Det var ju ett gäng som var där uppe och dök här i början av sommaren. Och...
Ja, vad är det som ligger i Osloflodan då? För det är också där.
Det är ju Blücher.
Blücher, ja, just det.
Ja. Och hon är ju dykförbud här nu. Okay. Hon har ju stängt av helt och hållet.
Varför då?
Problematik med farled och ägare och så vidare.
Ja.
Det ska man ju oftast, alla sådana vrak ägs ju av någon.
Ja, det är ju så. Ja, det säger det står ju även i det som får man lära sig i vrakkurserna, just det med griftefrid och rederiet som du säger som äger det och
ja, det behöver inte vara rederiet, det kan vara det kan vara personer som har hittat det, som har bärgningsrätten på fartyget. Ja, om det varit ett flit fartyg som är okänt
ja.
Så är det någon som har hittat det och fått bergrätten på det. Och då äger de för fartyget. Och då kan de besluta lite annat också
om det.
Ja, sen kan det inte vara hela historien varför det blivit dykförbud på Blücher nu. Men det är ganska stort.
Ja,
men
det är ju rätt trafikerat också.
Det är det, alltså, det är ju ingen normal. Alltså hon ligger ju på 92 meter djup. Det är ju ingen normal dykplats så sett.
Nej, och som linjefärg, alltså ja. Tysklandsfärg, Danmarksfärg.
Ja, allt sånt
som går ut där.
Det är en ganska stor farled så.
Ja. Så det, nej, det är klart, man får passa sig. Det är klart. Ja, Truck Lagoon, ja. Precis. Ja, vad ska du säga, Karin?
Jag räcker upp handen här.
Ja, det är det med Karin. Så borde vi säga, så kommer det en hand upp. Och det kan ju vara så när vi sitter i bilen. Och så diskuterar någonting och pratar med. Så är det så här. Ja, vad är det nu då? Jag får säga en sak.
Ordning.
Ja.
Arla inte för att avbryta någon.
Ja, men varsågod, kör.
Jo, jag som inte är så erfaren då. Medelhavet. Ja. Jag dykt i Medelhavet en gång. Vad är det som lockar i Medelhavet? För Medelhavet är, har ju inte jättemycket att erbjuda i marint liv.
Nej.
Brak.
Ja, det finns bra. Alltså Malta och där är ju brak. Gozo.
Grotterna.
Cypern. Ja. Jättefint, verkligen.
Med brak.
Med vrak. Men, alltså visst, det finns ju fisk.
Du måste berätta när du guida i, på Cypern.
När jag jobbar på Cypern så på guidningarna så börjar man dyka någon gång med att säga att jag garanterar sandsten och sjögräs. Ser vi en fisk eller två så är vi glada. Men visst, vi hittar ju alla möjliga fiskstim och bläckfisk framförallt. Väldigt mycket bläckfisk här och så. Men jämför Röda havet med Medelhavet, då är det ju lite skillnad i antal fiskar. Där är det. Men ta som Kroatien, som vi ska till snart. Det är de bilderna man har sett därifrån under. För där har vi fortfarande inte varit än. Det ska bli riktigt kul. Där är ju liksom en dramatik i undervattenslandskapet som jag verkligen ser fram emot att se.
Och vrak.
Det kanske vrak. Du är ingen rostsugen.
Det är så här genomgående tema. Snurrar alltid in och snurrar alltid in på vrakbiten.
Det tycker jag är ganska skönt avbrott från förra poddens snack om de här jävla nakensnäckorna. Liksom. Det kunde vi inte släppa förra gången. Så det här ämnet passar mycket bättre, tycker jag.
Men tillbaka till Karin här då. Alltså, vad är det? Det är mest. Alltså, det är inte så mycket marin i Medelhavet. Nej, det är det inte. Det är rätt så dött. Men de har ju då fördelen med att det är mycket... Det är kalkstensö. Alltså det är ju urgröpt.
Ja, för det blir väldigt spännande formationer på klipporna liksom. Ta som den där långa sprickan i Malta. Vad heter den? Man kommer från Blue Hole och Inland Sea och dyker igenom den där långa passagen liksom. Och kommer ut under den här stora arch
vågen. Det var det här liksom. Mina neonfärger.
Ja, ja, du hade så jävla snygg utrustning.
Ja, det var det. Ja, ja. Ja, jag hade i alla fall inte fått mitt dykutrustning för hyra eller låna dyk.
Ja, det kom bort på planet.
Ja, precis, men det var rätt så generöst av dem. För jag hyrde att det är tre eller fyra dagar. Tre dagar tror jag var på Gozo först, va? Och rök. Och de skulle ha 200 spänn eller någonting för det. Så här, schysst liksom. Men fortsätt där.
Nej, nu måste jag ju flika in här. Om det är någon som önskar se Martin Almsten när han dyker i den här hyrutrustningen så ligger den här filmen ute på YouTube. Man söker alltså på Dive Team Lysekil och då är det Malta. Ni ska trycka på. Och där ser vi Martin Almsten. Det är rosa fenor och turkos mask och är jättefin.
Ja, jag är hemskt sexig.
Och det är så bra första dagen på dykcentret. Du kommenterade någons utrustning. Så tänk att dyka på sådana där grejer. Det hade inte jag velat ha på mig. Så kommer de med en låda till dig. Så här, här är det grejerna du får ha. Och det var typ sådana grejer. Ja. Det var så jävla bra.
Nej, men jag fick dyka i alla fall. Och det var ju
nöjd. Det är ju det viktigaste.
Ja, men alltså grejen är ju att ha med sig sina egna grejer. För det kan jag tycka är jävligt viktigt. När man är ute och dyker. Jag brukar alltid säga det. För jag har ju fått fråga många gånger om vad man ska ha med sig när man dyker. Alltså utomlands, så här, beroende på vad man ska göra för resa. Jag vet när du och jag, Karin, var nere i Filippinerna. Vi hade med oss våra mask. Vi hade med oss våra datorer. Vi hade med oss framförallt reggen. Mm. Alltså det kan jag tycka är...
Någon form av minimiutrustning.
Ja, precis. Ja, vi hade shorties med oss också. Alltså våra egna sådana shorties, för det räckte ju gott och väl. Men det kan jag tycka, alltså, först och främst för att reggen då, det är min, den vet jag, den är servad och den fungerar. Och den, alltså, om man då kanske som jag har då, personliga bitmunstycken, så vet man att det passar och det är inte massa annat bös i dem. Nej, men det kan ju vara så, jag menar, vi tvättar ju och rensar till exempel alla våra utrustningar och hela den biten, men det vet man ju inte.
Nej, ja. Väldigt varierande utomlands.
Ja, och det var ju rätt så kul på att tala varierande utrustning. För vi... ja, vi var ju på Don Sol var vi i Filippinerna och skulle dyka ut med... Vi skulle, det var ju Valhaj, men vi var aldrig på Valhaj utan vi dök med rockor var det, ja. Sådana jävelsrockor. På någon sån atollaktig historia. Jättefräckt var det ju, stora som fan var de. Men där i alla fall blev det dykcenter där. Så jag, vad var det för skostorlek då? Jag skulle hyras pjuks då. Ja, 45 eller vad så. Ja, så här, vänta lite sen så kommer det Jeppe där liksom. Så. Gammal, han är rätt ung men han säger, ja här är ett par. Så. Det är någon som kryper i dem så här. Myrarna, ja den viftar bort. Och så börjar han då, han börjar ta den här och så slår den mot en jävla sten. Och det bara flyger myren ut. Du vet, det är fullt i myrbo där inne. Bara, jag vet inte. Alltså. Men det kom någon som äger den här butiken. Det var nya. Bara, det var jävla tur att jag slapp dyka med den här skiten.
Det här för mig ju väldigt direkt in på en annan sån rolig utrustningsdetaljsbit. Återigen för att återkoppla till truckresan då, så hade de ju två sköljkar när man kom upp efter resorna. Ett lite större sköljkar där man kunde, med kaklat så fint, där man kunde doppa paketen och sånt liksom. Och sen stod det en tunna bredvid. Och på det här kaklade badkaret då, så stod det en jättestor skylt, no wetsuits. Och så var det wetsuits och som pil ner den här tunnan då. Den här tunnan var ju lite gulaktigt vatten i. Och det roliga var att ibland då så såg man folk som doppade sina reggar där i sådär. Och han bara, jag vet ju vad det här vattnet består av med tanke på att man har skjult sin egen båt direkt här. Det var en väldigt fin uppdelning av sköljproblematiken.
Mycket klok skulle jag säga.
Ja, väldigt klok. Men sen då att folk inte respekterar det. Eller att de var så dumma att de skyllde utrustningen i fel. Det får de skylla sig själva om.
Ja, det får man lov att säga. Nej, fy fan, för att stoppa ner äggen där. Men tillbaka då. Man behöver ju inte egentligen mer utrustning där. Alltså, för vi gjorde ju en form av backpackerresa. Mm. Däremot till exempel nu när vi ska till Mexiko. Då är det ju en ren dykresa.
Yeah.
Och vad har vi med oss då? Jag kommer ju ta med...
Ja, i stort sett allting.
Ja.
Det enda vi får på plats är flaskor och vikter liksom.
Ja, flaskor och vikter, ja, precis. Och det gör ju att man då har en helt annan typ av utrustning och man kan liksom mer, det här dyken ska man göra, man kan planera sina dyk lite mer till skillnad från backpacker-varianten när man, här ser det ut att vara trevligt att dyka och så dyker vi här och det ligger ett dykcenter i närheten om, då hyr man bara det, alltså BCD:n och ett par fenor och lite sådana enklare grejer som kanske inte har just den här personliga
passform.
Precis det jag tänkte på, för när jag kör minimutrustning så är det även våtdräkt för mig.
Jag
vill att de sitter på ett visst sätt.
Ja.
Och då sådär, nej, men då tar jag med den här våtdräkten för den passar jävligt bra på mig och så är det rätt tjocklek. Ja, medan jag kanske inte tycker att fenorna är lika viktiga liksom. Så ska jag minimera packningen så väljer jag bort vissa grejer.
Ja, det är klart.
Men ska man konka runt på bara en ryggsäck så kanske man ska
Ja, men massor av dator känns det som en ganska vettig kombination. Det är definitivt med datorn med tanke på att man, det är inte säkert att de ens har datorer att hyra ut dit man kommer. Och då hamnar du i ett jäkla intressant läge. Liksom. Ja,
de har inga datorer. De
följer instruktörens dator.
Ja, och det gick ju som det gick också. För en utav tjejerna, tyvärr då. Det gick ju bra i slutändan, gjorde det. Men hon hade ju inte riktigt koll på saker och ting. Men nej.
Vad hände?
Nej, alltså vi dyker på ett ställe och jag och Karin ligger där på 20, alltså vi var ner på typ 30 meter och så börjar vi sakta gå uppåt så man dyker. Den här tjejen då, hon är lite oerfaren. Hon går ner och är på 30 och så går hon upp över någon liten kulle, sen fortsätter hon ner och ner och ner och ner. Så jag signalerar till Karin därför att vi får gå ner, så jag gick ner och hämtade henne på 33 meter någonting sånt, bara du får upp här liksom. Och i och med att hon då har simmat där nere så länge, ja, vad händer? Jo, förbrukningen blir ju högre. Hon tänker ju inte på detta liksom. Och inga bottentider, ingenting sånt har hon koll på. För den här guiden ligger ju hos oss vid 20 meters djup cirka.
Ja, alla dyker på guidens dator liksom.
Ja, alltså hon har ingen egen. Hon har inga bottentider överhuvudtaget. Så vi går ju upp där. Och hon, i och med att hon har varit där mycket längre än oss där nere, så har hon ju också förbrukat mycket, mycket mer gas. Och vilket gör att hon får ett luftstopp på 10 meter där, cirka. En eloge till den guiden dock, för han var riktigt cool alltså. Hon kommer fram och han är så jävla lugn, så det är ju för att säga. Jag sa ju till han efteråt, jag berömmer verkligen dig för ditt cool lugn där och inga konstigheter. Men det blir ju tyvärr lite märkligt då, för man vet ju inte vad hon har. Nu hade inte hon dykt innan, för att det var första dyket för dagen då, men alltså om det har varit en upprepad dykning, alltså var vart fanns närmaste tryckkammare på Donsholm? Nej men seriöst, jag har inte jävla aning. Men å andra sidan, jag hade ju koll på mina grejer och, alltså, på grund av att jag har egen dator med mig då.
Ja, men man hör ju tyvärr det lite allt för ofta fortfarande, att det är folk som kommer till dykcenter, finns inga datorer att hyra, den enda personen med dykdator är guiden.
Ja.
Och de flesta härifrån har ju ett sådant säkerhetstänk att de har en egen dykdator, men att i grupperna som de dyker med så förekommer det en annan individ som dyker på guidens dator enbart. Liksom.
Nej, jag tycker inte att det är... Alltså...
Jag tycker inte det är okej
okay överhuvudtaget. Nej, det är inte okej. Okay. Det är verkligen inte det. För så nära varandra ligger man inte så att man kan räkna.
Verkligen djupmässigt eller tidmässigt liksom. Det är...
Nej, så att absolut ha sin egen dator.
Ja, alltså det är definitivt.
Mm. Den, och det, alltså, det kostar inte så mycket idag en dator liksom. Du behöver inte vara en sån investering.
Nej, man behöver inte ta det värsta. Nej, så. Man kan ju liksom ha en basic dator, funkar jättebra.
Ja, alltså, okay,
vi, vad är vi på? 2000 spänn?
Ja, 2000 spänn på en ingångsdator. Ja, 2,5. Då får du en bra.
Du kan, alltså, du har ju Nitrox och Gagelägen och allting för 2,5 tusen. Det finns ju, jag vet inte, Sopen, vad ligger den på?
Den ligger 2,1 tror jag. Sopen ligger på. Och Viper ligger på 2,5 någonting.
Fantastisk. Det är ju perfekt dator, eller bara en resdator eller vad som helst. Och sen så visst så kan man ju titta på alla andra datorer med massa olika mixar och grejer som kostar multum.
Spela Donkey Kong på säkert.
Ja, men faktiskt, det finns ju faktiskt datorer med spel på.
Det finns ju tryckskydd till iPaden som går ner till 10 meter. Liksom, det är bara att gå ner och
hänga den på tekolinan.
Ja, visst, det är perfekt.
Jonas har väl haft en sån när de ligger på 6 meter på dekon med en sån iPad och... spelar och har sig.
Men då, Knutsson?
Nej, Jonas Wall då.
Wall?
Ja,
det kan jag tänka mig.
Ja, det är ja, jag tror han har det. Jag har hört talas om det. Jag är inte helt säker, men... Nej, alltså det är väl bra. Vad annars kan man ha med sig mer av, förutom det? Alltså det jag skulle faktiskt vilja rekommendera regg, mask och dator. Definitivt, man är ute och reser.
Ja.
Och sen...
Ja, och alltså pratar vi nu då backpacka och allt sådant. Det finns ju jättesmidiga reseregulatorer som inte väger så mycket. Om vi nu pratar att du ska ta plats och vikt i ett bagage, så finns det ju faktiskt möjligheter att komma undan.
Kilomässigt
också. Behöver inte väga så jäkla mycket. Välja ett första steg i ett annat material än mässing och så vidare, så att du får. Och Atomics reggar ligger på total vikt på 800 gram eller sånt tror jag för en hel regg.
Ja. Deras finns det kolfri? Nej,
det är ju, alltså man kör ju titan eller...
Men ökar inte de i pris då?
Jo, lite grann gör de ju, men inte så lämvärt ändå. Nej. Och så man tänker att man köper en lättviktsregg.
Men sen de flesta resorna vi gör, då har man ändå... Vi är med oss fullt kit.
Ja.
Jo.
Till och med extra kit ibland har vi med så mycket extra grejer så... Man liksom, om det är någon del som behöver bytas ut till något som har med sig massor med reservgrejer, det kan jag tycka är rätt skönt också. Men då vet vi om att vi kommer ju dyka och prata dykning och vi gör inget annat.
Så och ibland har vi något tillfälle, vi tre väskor fulla drakar också.
Ja, det är kul.
Ja. Men vad tänkte jag på när man ska boka, vad heter det, dykresor, det finns så otroligt mycket... Min försäkring till exempel, när jag får kolla upp min reseförsäkring, det kan jag tycka är en så viktig grej. Och det tror jag vi diskuterar vid något tillfälle, vad försäkringarna täcker. Och min försäkring täcker ju till min utbildningsnivå.
Men det där är jätteintressant, för det handlar inte bara om resor, utan det är något som även här hemma blir intressant. Liksom, för att det är dykning klassas som en extremsport i vissa försäkringsbolags ögon, vilket gör att du... har ganska snäva regleringar kring vad du får och inte får göra.
Ja,
alltså att ha en renodlad dykförsäkring är ju det absolut bästa. För text täcker du överallt.
Liksom. Det är Dan.
Ja, Dan är ett bra exempel på det, definitivt.
Det
behöver inte kosta så jäkla mycket beroende på vilken nivå man ligger på. Liksom. Så det, och då är du ju alltid försäkrad efter din utbildningsnivå.
Ja, exakt.
Har du ett
sätt för det? Liksom. Tänker folk på det? Alltså,
nej, jag tror tyvärr inte
det. Hur mycket frågor får vi om det innan en resa? Med folk som har, är det ofta vi får de frågorna, försäkringsmässigt?
Ibland, men jag upplever nog mer på kurserna, grundkurserna, att man får mycket frågor om försäkringar. Men de flesta har ju liksom med i hemförsäkringen, så har lagt till en extra reseförsäkring och då texter, då finns dykningen med där som en liten rad. Liksom. Man ska ju kolla upp det, absolut.
Ja,
för min första hemförsäkring, eller min olycksfallsförsäkring som jag hade, den täckte 30 meter luft.
Ja. Mm. Ja, det räcker ju inte för dig.
Så det var ju inte, ja, men det var ju så här, dök jag med nitro också, var jag inte täckt.
Mm.
Och dök jag djupare än 30, vilket jag var utbildad till, så var jag inte heller täckt.
Nej.
Så det var ju så här, ja, då får man helt plötsligt börja tänka till.
Mm. Nej, men det får man ju alltså, absolut tänka på. Det är helt klart. Mm. Så då har vi reggar, vi har mask.
Försäkring.
Försäkring. Filmkamera måste man ha också.
Pass, pengar.
Pass, pengar.
Och p-piller.
Ja.
Ja, du börjar springa iväg nu. Behöver de här 40 kilorna?
Ja, men... de går åt
fort. Ja, det var då. Ja, det är ju bara...
Ja, för hur är gränsen när man reser? Det är ju lite olika från flygbolag till flygbolag, men... Mm. Var generellt 25 kilo är det, eller?
Plus 23, va? 23, brukar ju ett standardbagage på.
Ja, om du har handbagage har de börjat öka lite grann.
Ja, alltså. Mellan 7 och 10 kilo.
Ja. Mm. Förut var det alltid 5 kilo på handbagage. Nu har det gått upp så här lite grann. Det är jävligt trevligt.
Ja, det är
lite mer där. Ja. Sen, annars kan man göra som jag och Malin på sista dykare. Sen var, checkade vi in 80...
86
kilo. 86 kilo checkade vi in. Ja.
Var det till Maldiverna, eller?
Ja, jävlar. Och då är det ändå varmvatten.
Var det jag Sputnik till truck?
Ja.
Tror jag det är 120 kilo bagage.
Ja. Men då är det ändå en massa tekniska prylar som väger hur mycket som
helst. Det är en massa vitt pulver.
Ja, är det 60 kilo vitt pulver med oss. Jag yep. Ja.
Hur många förseningar var det på grund av det här pulver?
Det var två.
What is this?
Ja, det var en dokumentation för det, tyckte jag. Och det var vissa som inte hade dokumentation för sitt vita pulver. Då det var det problem.
Dyklampor och sånt vet jag ibland kan vara lite trassligt att få med. Alltså för dyklampor är ju rätt, alltså det är en investering och de kan ju ligga beroende på vad man ska ha för lampor på andra sidan. Men många har ju liksom lite halvdyra lampor. Och det är så här, de ska man ju ha i handbagage som är rädd om dem.
Men, det har aldrig jag haft.
Nej, men,
alltså, men det får du egentligen inte.
Nej, för du måste kunna skruva isär den, eller hur är det? Mm.
Ja, och verkligen plocka så att det inte kan tända sig.
Och... Ja, och det beror på vad det är för batteri också. Det är litium eller blyack eller så liksom.
Ja.
Det här är rent generellt så är lampor ett problem att flyga med. Men sen så, alltså, det var ju intressant när vi besökte dem här nu i veckan. För där pratade de ju om att deras lampor var certifierade för att kunna flygas med.
Mm, de hade gått på någon maxstorlek på batterierna.
Ja, precis. Och det beror ju väldigt mycket på tillverkaren. Mm.
Ja.
Så får man nästan kolla upp vad det för lampor man har.
Nej, och så länge den är incheckad och inte kan tända sig, då har jag aldrig haft problem med det. Jag har ju checkat in alla möjliga
lampor. De är incheckade i huvudbagage, Många har de i handbagage också. Mm. Det är ju där problemet ligger.
Ja.
Men sen börjar vi komma till en annan rolig problematik kring det här också, med både med lampor och vissa dyktatorer och så vidare. De här saftbatterierna som är så här extremt starka, som börjar komma i dyktatorer sånt som är utbytbara, ungefär som A-batterier fast lite mindre liksom.
Mm.
De är ju, alltså, lägger du ett sånt batteri i fickan med lite mynt så kommer det börja brinna, som är extremt känsliga för kortslutning. Där får man ju också en problematik och man ska checka in datorer och sånt. Så man får bara ha lite koll på batterityperna.
Men jag är det incheckningen eller är det handbagage?
Både och.
Mm. Ja, för de går igenom röntgen och grejer och ser ju allt det där och hela den biten.
Men de är oftast kinkigare på handbagaget. Det känns som att de gångerna vi har fått någon dykare som har krånglat, förutom på truck, så är det ju handbagaget de har lagt ner någon konstiga grejer i. Och jag har alltid tagit allting och rullar in det i en bit i våtdräkten och stoppar ner någonting i bootsen och lite så här. Och så ner med det i dykbaggen och då klarar du stötarna.
Ja, plötsligt ser det bara ut som en stor kanister med en massa sladdar.
Jag ser ut som en enorm på röntgen.
Det är ett bra tips för övrigt och faktiskt i just dykbootsen, om man ska vända sig om, stoppa grejer.
Ja, men så kompassen. Klockan passar ena bootsen.
Parlina.
Parlina.
Jag flög halva vägen runt jorden och kommer fram och ska sätta på min bot. Och då ligger en parlina i min bot. Som en viss Malin hade packat ner. Ja, de här 120 kilorna som jag har släpat, så gick jag ett kilo åt med en jävla parlina liksom.
Det var jätteroligt.
Visst var det det.
Är det nu man kanske ska flika in att det här vita pulvret var kalkt?
Ja, det tror väl. Alltså, vi fraktar väl inte 150 kilo.
Kommer vi dit nu
igen? Hushållsost.
Hushållsost. Ja, inget annat.
Ja, nej.
Det var en rolig resa. Mm. Det hade man kunnat skriva en bok om. Hur man inte ska flyga med dykutrustning. Eller hur man ska flyga med dykutrustning på rätt sätt.
Men vad smidigt det kommer gå nästa gång. Ja, absolut.
Nu vet vi precis vad vi inte ska göra.
Ett halvår innan.
Nej, ett år innan.
Ett år innan.
Beställer vi vad vi ska ha liksom.
Mm. Går det då kanske rent av att få beställningen dit ner?
Ja, det kanske går att få från dem på plats den gången då, istället för att behöva släppa med det.
Ja, bara slippa släpa det.
Det var ju det som var problematiken. Mm. Annars är ju skeppa en pall. Det har varit intressant också. Yeah. Skeppa ner allting.
Se om den kommer liksom.
Ja, precis, med skoter och
allt. Det är
Men det måste ju vara det roligaste vi har haft med oss, var ju drakarna som du var inne på. De sökdrakarna isärsågade i två väskor. Och så frågar han i så här, vad ska man göra med de här? Och jag tänkte, nej, Jag nämner inte svenska militären. Det blir ingen bra. Ja, yeah, it's a dragon. You fly it.
Vadå? Jo. I nordisk mytologi kanske.
Nej, det var riktigt roligt.
Ja, nej, därför de såg vi sär och byggde om. Det var mäktigt. Men det är mäktigt.
Det måste vi göra igen.
Ja, det var fantastiskt.
Ja, det var sugen blev.
Var tog de filmerna vägen förresten? Alltså fick vi några filmer på det, för jag vet jag och Niklas Burn. Mm. Men var jag och Burn?
Ja, jag låg ute i vattnet.
Vi låg ute i vattnet. Jag vet jag somna. Det är min utmarkeringsboj. För att det tog sån tid innan ni kom, vet jag. För nu skulle ju gå när vi hade planerat någon rutt längs med det här revet.
Yeah.
Och så låg vi där och vi simmade kilometer på 5 meters djup eller något sånt där. För det släppte oss. Ja, det var helt otroligt. Han kunde inte köra fram och tillbaka. Utan vi fick ju simma. Ja, damn, vad trött jag var. Så låg det. Jag somnade kanske inte, jag vilar väl mest. Så här, men, och så han bara... Och så kommer båten, ah, nu vart är han, där kommer han. Och så, det var en och en halv timme så väntan över. Ja, jag simmar till båten igen. Det var, nej, det var fräckt var det. Det var lite kul att köra i den miljön också.
Mm.
Verkligen roligt.
Vi hade ju ett par delfiner som vände och hängde på efter drakarna ett tag.
Det
var riktigt Julle som
jag vill ju fortfarande köra drakarna över Amasis.
Ja.
Jag är helt med på planeringen.
Mm.
Det är bara att köra.
Mm.
Allt går.
Ja. Tillräckligt långa linor och bara se till att ha ett plant utrymme efter oss så vi kan ligga och vänta ut.
Ja, plant utrymme, fan, det är bara att köra mot Danmark.
Kommer upp i Smögen.
Ja. På Maldiverna. Mm. Det var ju plant.
Maldiverna var plant,
ja. På land i alla fall.
Ja, det var resor det.
Mm. Nu blev jag ju resugen.
Ja, tur att man åker på lördag.
Ja, kul för dig.
Ja.
Ja, du åker nu till Egypten först.
Ja, Egypten en vecka, och sen Dema, och sen hemma 4 dagar och sen i Mexiko. Ja.
Hard life. Jobbigt liv.
Ja, jävligt jobbigt liv. Mm. Ja. Jag reser till Mexiko, vi reser till Mexiko. Vi reser till Mexiko samtidigt. Du åker till Dema, du åker dit och dit.
Mm.
Och du får stanna hemma.
Ja.
När ska du åka vägen nästa gång?
När du bjuder mig.
Schyssta gänget.
Nej, jag bjuder. Ja, vi får se. Nej, men vad har vi mer för resor? Vad har vi ser fram emot då? Vad kommer? Mexiko, den är full. Den är färdig. Mm. Finns det resor som är fortfarande platser kvar på planerade?
Bali i februari.
Bali i februari.
Kroatien nästa höst. Mm. Sen har vi Truck Lagoon våren 2017. Dock fåtal platser kvar på den.
Mm. Och det är de som är planerade just nu.
Det är de som är planerade.
Det blir riktigt kul.
Mm.
Nej, det är kul. Det är bara att gå in på dieteam.se och så kolla.
Yes. Mm. Och haka på. Och alla som hade funderingar och frågor och feedback och allting skulle mejla till, vad sa vi?
Amsten, A-M-S-T-E-N @dieteam.se.
Yes.
Mm. Yes.
Det är hur kul som helst. Ja.
Och där kan ni då... Ja, helt enkelt, har ni frågor ni vill att vi ska svara på eller om det är någonting som ni vill lägga till i programmet så...
Eller bara slänga skit.
Eller bara slänga kommentarer. Ja, alltså, konstruktiv feedback är ju alltid det bästa om man säger så helt. Men då tycker jag nästan att vi...
Avrundar.
Ja, det gör vi.
Men...
Nu får du öppna den här flaskan igen.
Får jag?
Ja, det får
jag. Nej, jag vill inte tumma ut med helgen.
Nej, jag tummar inte ut med helgen.
Kostar så mycket.
Nej, men så vi tackar för idag. Gör vi.
Ja.
Och så, tredje avsnittet kommer definitivt bli nu då på...
Ja, då blir det nog på Mexiko.
På Mexiko, ja precis. Nu lovar vi det.
I alla fall, det kommer.
Ja, eller på Lema. I Mexiko.